Så att det första om man vill driva en online business är att tänka, vem vill jag jobba för? Och beskriva den här, liksom, vem vill jag bidra till? Beskriva den här personen så noggrant som man någonsin kan. Så man verkligen liksom kan sätta sig in i hennes eller hans skor. För när du förstår din målgrupps problem, behov eller utmaning som du kan hjälpa till och vara en lösning på, det är där din tjänst eller affär eller vad man nu ska säga finns.
Hej och välkommen till Framgångsakademin podcast. Mitt namn är Gustav och jag intervjuar inspirerande ledare och experter. Problemet för många bolag idag är att man har svårt att finna utbildning och utveckling i ett redan pressat schema. Därför har vi på Framgångsakademin skapat digitala utbildningar som du kan inspireras av och lära ut av när du vill, när du har tid. Och det här är kurser inom ledarskap, försäljning och din egna personliga utveckling. Och jag vill också tipsa dig om en rabattkod som vi har just nu. Och den ger dig 20% när du tecknar 12 månader på framgangsakademin.se. Ange koden UTVECKLAS20. Nu tycker jag att vi startar igång poddavsnittet. Välkommen! Härligt, då sitter jag här tillsammans med Carina Sunding. Välkommen!
Tusen tack Gustav, underbart att se dig igen.
Ja, härligt. Det var ett tag sedan sist vi spelade in en kurs tillsammans. Det var väldigt roligt.
Ja, det var jättekul.
Och nu sitter du i Palma.
Precis.
Ja, härligt.
20 grader i Palma den 16 januari.
Ja, det är bra. Vi stannar där.
Vi klipper bort det.
Ja, precis. Ja, det är superroligt. Och vi kanske kommer gå in lite mer på det, hur det har kommit sig att du kan sitta där och jobba. För det är ju faktiskt väldigt inspirerande. Du har ju en kurs hos oss som heter Sluta tänka, börja göra på Framgångsakademin. Och idag så ska vi prata om hur man driver en online business. Målet med podden är att vi ska täcka in så många delar som möjligt egentligen av vad en online business är. Och fokusera på vad du har lärt dig egentligen under den här resan. Du är entreprenör, coach och framförallt drömförverkligare. Cool titel!
Ja, men den är bra. Den väcker lite nyfikenhet.
Ja, och ja, men det här förra året, det är helt sjukt vilka fina priser du har fått och utmärkelser. Årets nyföretagare från Nyföretagarcentrum Sollentuna bland annat. Och du ligger i, nu har du ett team som växer också. Berätta lite kort om det.
Nej, men det är roligt, vi ska ju komma in på resan. Men när saker och ting går fort och man gör allt själv så märker man att det blir svårt att räcka till. Så jag har just tagit ett sånt där trappstegskliv i ens businessutveckling där jag har tagit in inte bara en person utan flera personer som nu jobbar i mitt Make It Happen-team. Vilket är så himla roligt också. Så det är en satsning och det känns kul och det känns rätt. Så ja. Att, jättespännande.
Ja, kul. Vi har spelat in ett poddavsnitt innan du och jag. Och det handlar om reflektion och kraften i att ta små kliv för att nå de stora målen. Och det känns ju lite som att det är du i ett paket på något sätt. Det här med att ta små kliv. Du pratar om att provprata, vet jag, när vi spelade in första kursen. Uppskjuta sjukan, ältarsyndrom, de här åkommorna. Och jag kan verkligen rekommendera både kursen och det poddavsnittet egentligen. Men du, jag tycker vi hoppar in direkt nu. Vad är en online business? Vad är din definition av det?
Alltså jag får ju ge min egen, för jag tänker att nu för tiden är ju business typ online. All typ av business. Men när jag tänker online business så är det ju att ta sig själv och det man är bra på och brinner för och vill bidra med till andra. Och att göra det till en business online. Och jag vet ju att det finns jättemånga människor som sitter och till exempel supportar andra i coaching eller andra saker. Timme för timme, en och en. Och längtar efter kanske både mer frihet och att kunna ha en business som är skalbar. Där man jobbar med många samtidigt. Så för mig är liksom definitionen för mig på en online business, det är en business där jag kan supporta och hjälpa många och samtidigt ha ett helt fritt jobbliv. Och ta min dator under armen, mina selfielampor och koppla upp mig var jag än befinner mig.
Just det. Skulle du säga att du hade den här mentaliteten eller tankesättet på din business redan från start, eller har det vuxit fram? För såklart så tänker ju många, hur kan jag växla upp eller skala upp det? Hur såg din resa ut för dig?
Men jag tror att jag har ju tidigare drivit ett nätverk, ett kvinnligt nätverk i Sverige som heter For Good, och jobbat jättemycket med events och liksom fysiska levande saker som sker vid ett visst datum. Och sen så drabbade ju covid, och eventbranschen var ju en av de branscher såklart som blev mest drabbad. Och då tvingades vi tänka om, då drev vi också ett affärsnätverk, och då tvingades vi tänka om och nästan över en natt ställa om det här fysiska affärsnätverket för kvinnor till att bli digitalt. Så att det blev en otrolig, för oss alla, exponentiell lärokurva i det här digitala. Det får vi ju liksom tacka pandemin för. Mm. Och då började, alltså frihet har alltid varit min starkaste drivkraft. Att få känna mig fri, och det är väl därför man blir entreprenör, för att man vill bestämma själv, man vill äga sin tid. Och så fick jag nos på det här under covid med det digitala, precis som för många andra. Och kände att jag ville börja utforska det. Och det var ju samma veva som jag tog fram min metod, min Make It Happen-metod, och skrev min bok. Så i samma veva så började jag testa med en målgrupp att göra digitala kurser. Och så spännande. Och det som jag lockas av, det är att man kan påverka och bidra till så många samtidigt.
För jag tänker, de som lyssnar nu som är bara i liksom startgroparna, det finns säkert stora företagsledare också som kan ha glädje av de här verktygen också, men hur var det då när du började med din målgrupp, sa du? Hur gjorde du det här? Skrev du ut på Facebook eller Instagram? Hur gick du tillväga? Körde du via Zoom?
Nej, men först var jag lite nyfiken, och det är väl det rådet jag vill ge till alla som vill starta en online business. Först var jag nyfiken på vem är din målgrupp? Vem är det du vill hjälpa? Alltså jag brukar kalla det för ideala drömkunden. Mm. Vem är han eller hon? Och vad har den här personen för problem, utmaning eller behov som jag kan vara lösningen på? Jag brukar tänka att jag ska ta min ideala drömkund liksom över en bro eller en regnbåge till andra sidan, där man kommer till sitt önskade läge. Och i mitt fall då, eftersom du nämner min drömförverkliga titel, jag har alltid varit bra på att snabbt ta action, att liksom få en idé och omsätta den i praktiken. Och i min kvinnliga målgrupp som jag hade jobbat med tidigare fanns väldigt många kvinnor, märkte jag, som kände att de satt lite fast i jobblivet. Jobblivet kanske inte är för alltid. Man kanske har 10 år kvar av sitt jobbliv och känner att, men gud, jag vill verkligen göra något av det här. Man har jättemycket erfarenhet med sig. Man kanske längtar efter ett friare jobbliv. Man kanske längtar efter sin grej. Men hur ska jag ta mig dit? Mm. Och då skapade jag min metod som tar dig dit. Så att det första om man vill driva en online business är att tänka, vem vill jag jobba för? Och beskriva den här, liksom, vem vill jag bidra till? Beskriva den här personen så noggrant som man någonsin kan. Så man verkligen liksom kan sätta sig in i hennes eller hans skor. För när du förstår din målgrupps problem, behov eller utmaning som du kan hjälpa till och vara en lösning på, det är där din tjänst eller affär eller vad man nu ska säga finns. Så jag hittade ju i mitt fall då var det den här tjejen mitt i livet som känner sig lite fast i karriären, som längtar efter något annat men vet inte vad. Och då kom jag med mitt digitala Make It Happen-program och sa att jag har lösningen. Jag kan ta dig från punkt A till punkt B genom det här.
Men skulle du säga att det var samma målgrupp från start som du liksom end up with? Eller
vad? Alltså ofta är det så här att den målgrupp man själv vill rikta sig till är väldigt lik en själv. Mm. Så att jag kan, alltså, det var ju jag själv för några år sedan. Jag kände igen mig i mig själv och människor runt omkring mig. Sen så hade jag ju mycket av den här målgruppen, hade jag ju jobbat med i mitt tidigare entreprenörskap i For Good och i det här nätverket. Mm. Så de hade jag ju lite med mig. Så det var ju de jag tänkte på. Men det är också viktigt, så här, okay, vad var första steget då? Hur kom jag igång? Jag gjorde en enkel undersökning i ett Google Form, alltså Googles undersökningsverktyg som är helt gratis, där jag ställde frågor. Dels så sa jag så här: är du kvinna mitt i livet och längtar efter ett annat jobbliv? Då har jag några frågor till dig i research för en bok jag skriver. Och så frågade jag vad det fanns för hinder och motstånd. Och den här enkla undersökningen, den la jag bara ut på mina sociala kanaler. Alltså min privata Facebook, min LinkedIn och på min Instagram. Och så fick jag in, jag tror jag fick in 120 svar eller något sånt där. Jag bad folk sprida vidare, men jag vill ju också ha svar från rätt målgrupp. Jag vill ju inte bara ha en massa svar, utan jag vill ha svar från den målgruppen jag själv känner att jag kände igen mig i och som jag vet att jag är bra på att serva. Eller egentligen visste jag inte att jag var bra på att serva dem. Men så att det här var ju liksom testen. Och av de svaren, en kursbeskrivning till en kurs som jag sen skapade, som var 4 veckor, som var en gratis kurs. Så den första kursen jag gjorde, den var en beta-version som man brukar säga. En helt gratis variant av någonting som jag inte riktigt visste vad det skulle bli. Och jag gör ofta så här att jag kidnappar liksom mig själv. Ja. Jag säger att jag ska göra något. Jag håller på med en launch just nu där jag ska ge bort en bonus. Och så frågade mina teamkollegor nu: ja, men den här bonusen som ska få folk att kickstarta och flyga hela 2024, vad innehåller den? Nej, jag vet bara vad den heter, jag har inte skapat den. Så att jag tänker att det tycker jag för mig är ett jätteeffektivt sätt att säga så här: nu vill jag bjuda in dig till en kurs här, Gustav, som du får testa helt gratis. Jag kommer skriva den med hjälp av feedback från er under de här veckorna. Så att det är liksom ett samskapande med de som är med. Och blir, man sänker ju tröskeln för att våga om man ger bort någonting gratis första gången. Ja, det, liksom, det blir något mentalt att inte lika stora, även om det var väldigt pirrigt och läskigt och så. Men det var också väldigt roligt, för att jag hade aldrig kommit på att jag var så bra på det här om jag inte hade vågat testa.
Mm. Verkligen. Ja, det är ju en förebild. Och jag tänker också det här, för jag tror många coacher eller föreläsare känns lite rädda inför att typ starta ett masterclass under 4 veckor eller någonting. Och som du säger, att man skapar någonting tillsammans. Ansvaret blir ju delat. Det är ju väldigt stor press också att man ska, typ som i ett sånt där Zoom-rum, och sen så ska man underhålla 40 pers liksom under, ja, hur många timmar som helst. Att det är ganska, det du sa just det här med att vi har ett, du skriver det under tidens gång. Det är ju inte ett sätt att komma undan för dig, utan det är att skapa maximala värdet till de som är där. Så att det blir nästan tvärtom, det blir väldigt mycket värde.
Vi kan också så himla mycket mer än vad vi tror. Och jag läste någonstans att det räcker att du vet typ 25% eller 30% mer än de du lär ut till. Ja. Vi tror ju, jag möter ju så många som måste gå en kurs till och en kurs till och en kurs till. Alltså vi kan ofta, det är ju bra att gå kurser i att lära sig tekniken för hur man ska kanske sända digitalt eller vad det nu är. Men just det här, det som är ditt expertområde. Oftast behöver du mer av att göra än att lära dig mer. Du behöver mer av att ta action och testa mot din målgrupp. Det kanske ibland du lär dig mer på. Än att gå en, om du nu är yogalärare och vill ha en online yoga business, då kanske du inte behöver 100 timmar till av yogautbildning.
Just det, nej precis. Men de här 4 veckorna då som du gör den här gratis varianten, vad lärde du dig då? För det brukar vara första gången då känner man så här, oj just det, det här hade jag inte kunnat räkna ut. Om man är i dina skor för några år tillbaka sen, och vad kan man lära sig då som du lärde dig?
Nej, men dels så lärde jag mig vikten av att ta reda på vem den här ideala drömkunden är. Och låta dem säga vad de behöver som man sen till mötes går. Sen lärde jag mig jättemycket om teknik. Men framförallt lärde jag mig att det handlar om att våga kliva fram där och ställa sig där. Jag kommer ihåg den första så här, jag höll som gruppcoaching-sessioner och vi var ju jättemånga i första kursen. Det var över 200 som signade upp.
Wow.
Och jag kommer ihåg när jag liksom ska checka in på den här första, då ska jag ha som en frågestund på veckans avsnitt. Och jag har ju ingen aning om vilka frågor som kommer. Och jag ska kliva fram där med alla. Och då, så det lärde jag mig nog mest, att det handlar om att våga kliva fram och exponera sig för, ja, risken att misslyckas, men också möjligheten att lyckas. Så att den här feedbacken jag fick tillbaka, det gjorde ju att jag vågade lite till och lite till och lite till och lite till. Och nu senast när jag gjorde min den här Power Week, då är det 6000 anmälda.
Oh, så
står jag hemma i min, så typ som här, ja, hemma i studion och sänder och bara är mig själv. För det var också jätteviktigt för mig att jag vill vara helt, jag vill inte att man ska behöva liksom, ja, men sätta på sig något skal, utan jag vill vara äkta, transparent, fullt ut mig själv. Och det har ju inneburit att jag också har delat med mig av när jag tycker saker och ting är utmanande, svåra eller läskiga. Och jag får så mycket tillbaka genom att göra det. Så det är också ett tips. Man måste liksom inte ha allting så himla klart när man börjar, utan man kan ta med sin målgrupp på den här resan och berätta: jag älskar att... ja, nu har jag träffat online-entreprenörer som gör allt ifrån att lära folk sy till att lära folk rita till, I mean, you name it. Det kan ju vara vad 17 som helst som är ens specialistkompetens. Du gillar ju poddar till exempel.
Mm, mm. Ja, men så precis.
Så att det kan ju vara vad 17, jag vet att någon jobbar med att lära folk att blogga. Någon jobbar med att lära folk om sociala medier. Jag jobbar med att hjälpa folk att ta action och liksom, ja, men ta sig framåt mot det de vill. Men det kan, man ska ju komma utifrån det som är ens grej eller det expertområdet man vill bidra med.
Just det. Okej, så att du gör de här 4 veckorna då. Vad blev nästa steget? Var det då du skrev boken eller?
Alltså det är så kul, för oftast är det ju så här. Ett, man skriver en bok. Mm. Man går till ett förlag och sen kanske man gör en kurs eller en föreläsning på den här boken. Mm. Men för mig var det liksom all the way around. Mm. Först fick jag ett bokkontrakt för att jag var förmodligen så bra på att sälja in idén om boken. Som jag inte riktigt visste vad den skulle handla om. Sen skulle jag skriva boken. Då gick jag in i total prestation. Allt var bara tomt. Det kändes för jäkligt. Varför skulle jag skriva en bok? Då började jag forska i det här med digitala kurser. Så jag, man kan säga att de här 200 tjejerna som var med i min Make It Happen beta-kurs, de har liksom varit med och skrivit boken. Så boken kom efter kursen.
Okej.
Okay. Mm. Så det är lite kul.
Ja. Och var det sen som vi spelade in Framgångsakademin-kurs eller?
Precis, alltså det var ju, då hade jag nog varit igång i nästan 1,5 år i min digitala business. Precis.
Just det.
Och då hade boken nyligen kommit.
Nyhetsmorgon och hela paketet.
Ja, precis.
Ja, ja, vad roligt. Jag tänker, alltså du har ju träffat så många som är just i det här, liksom, i startgroparna på något sätt. Jag tänkte fråga, vad är den vanligaste frågan du får från dina klienter eller kunder, men jag kan tänka mig att det är så beroende på vilken fas de är i, eller vad säger du, är det, kan du se liksom en tydlig trend, vad frågar de om i början och vad frågar de om ett år senare?
Mm. Men jag tror att det är mycket så här, var ska jag börja frågan?
Ja.
Och sen så tror många, jag ser väldigt många som lägger ner onödigt mycket tid på sociala medier utan att veta vad man vill ha ut av det. Så just det här att börja i rätt ända, att börja med den här målgruppen, ta reda på vad de behöver som du kan hjälpa till med för att låta dem göra den här resan, och att testa med kunden, det är första steget. Men jag möter ju jättemånga som skriver planer, tar reda på saker, men liksom inte går ut i verkliga livet och testar. Så det kan jag väl säga är en vanlig fråga. Men många som jag möter är liksom är stressade över det här med sociala medier. Mm. Vad ska jag skriva? Vad ska jag göra? Och lägger ner väldigt mycket effort på det som kanske inte lönar sig. Eller oftast inte alls lönar sig, skulle jag säga. Det är helt fel ända.
Och vad är dina tips där då? Sociala medier, för att göra
tipset
effektivt.
Är att du behöver äga relationen med din kund. Och du vill inte att Meta ska ändra på en algoritm. Dina kunder som du har i sociala medier, Du vet inte för vilka av dina följare som ditt budskap sprids. De ändrar på algoritmer. Du kanske inte ens når dem du har som följare. Som du kanske till och med har liksom betalat för att få som följare. Så att det är ju en viktig del att börja. Jag bjuder ju på mycket material gratis. Jag gör ju stora webbinarieveckor. Jag gör workbooks. Jag gör massor med som det kallas för då, freebies. Och det är ju ett sätt att få, som man på engelska säger, permission to speak med målgruppen. Jag vill ju bygga en relation med min målgrupp och visa dem att hur jag jobbar och vem jag är, så att de känner förtroende till mig. Det är klart, det gör jag lite på sociala medier också. Men det finns inget som konverterar så bra, alltså omvandlar till försäljning så bra, som ett nyhetsbrev än idag. Mm. Så att bygga en relation med sina kunder, att börja samla på dina kunders mejladresser och liksom ha en veckovis dialog med dina kunder. Och den ska i huvudsak inte primärt vara på sociala medier. Det kan den också vara. Men du behöver äga relationen. För den dag Meta lägger ner eller gör om, då är du rökt om du sitter där och bara har följare. Sen är ju följare jättebra också, såklart. Men att äga relationen med sin kund och att underhålla den här relationen över tid.
Just det. Och skulle du säga att den är oavsett målgrupp, att nyhetsbrev är, alltså 16-åriga Kajsa, kollar hon nyhetsbreven lika ofta?
Nej, det kanske hon inte gör. Det kanske är lite olika, självklart. Men jag tänker, oavsett ålder på målgrupp, så tror jag att lägga allting i händerna på någon annan som äger det, då måste man hitta andra sätt att äga det på. Och jag tror det är ändå så att många idag har någon form av mejlkorg. Alltså det är ju ändå mycket som kommer i mejlen. Sen är det klart, en superung målgrupp, då tror jag inte det kanske är lika relevant. Men jag skulle säga, i många, många fall är det fortfarande relevant. Och jag kan ju bara utgå ifrån min business och alla de jag jobbar med. Där är det mejl. Det är det som omvandlar till sälj i alla fall. Sen är det klart att när man gör en lansering, då använder man sig av alla kanaler. Man använder sig av nyhetsbrev, man gör retargeting på Facebook, det vill säga Facebook-annonser mot sin målgrupp. Och alltså man tar ju hela registret då. Men som ett första, så här, att börja tänka, hur kan jag äga dialogen och relationen med min målgrupp bortom sociala medier? Det är en bra.
Men använder du då sociala medier för att få in till ett nyhetsbrev? Alltså i slutet på inlägget så skriver du...
Nej, jag pratar aldrig om att jag har ett nyhetsbrev. Okay. Utan jag pratar...
Hur gör du då?
Nej, men jag bara bjuder på saker. Jag säger, vill du lära dig mer om business, Gustav? Kom på mitt Business Future Lab. Det är helt for free. Mm. Vill du ta första stegen mot ett annat jobbliv? Jag gör en hel seminarievecka som heter Power Week. Kom, det är helt gratis. Mm. Eller ladda ner min summer workbook eller min så att jag vill hela tiden ge någonting. Jag vill inte så här prenumerera på mitt nyhetsbrev med inspiration, pepp, lalala. Det är ingen som vill göra det längre. Nej. Det är liksom, det är ganska dött. Men att få kunskap, jag vill liksom dela med mig och visa vad jag kan. Just. Och sen när jag har gjort de här olika webinars eller veckorna, då brukar jag erbjuda en fortsättning för de som vill. Och merparten känner att tack Karina, det här var helt underbart, hur kan du ge bort allt det här? Och absolut tillräckligt många vill hänga med mig vidare. Så det är liksom modellen, kan man säga.
Är du HR-chef, försäljningschef eller kanske vd och du vill engagera din personal, du känner nu under hösten att det är grått och trist och du vill att attityden ska stärkas från medarbetare och ni vill jobba med kultur, personlig utveckling, försäljning, de här frågorna. Då föreslår jag att du går in på framgangsakademin.se och nu har du en unik kod för dig som är ny medlem. Den heter Utvecklas20. Utvecklas20 med små bokstäver. Och den ger dig 20% på hela vårt paket på framgangsakademin.se. Gå in nu. Ja, men okej, men då är vi lite inne på marknadsföring. Och om man säger då LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram. Mm. Om du tänker en tårta, vad lägger du procentuellt i varje del ungefär?
Jag finns inte alls på TikTok, men det är ju såklart superrelevant för vissa varumärken. Och jag ska säga, jag finns ungefär lika mycket på Facebook, LinkedIn och Instagram. Men det är varumärkeskanaler för mig. Det är inte säljkanaler, utan det är kanaler för mig där man får komma lite närmare. Där jag visar mer personligt, speciellt på Instagram, vem jag är i stories och så här. Och jag använder inte det jättemycket för att lansera det som jag gör, utan mer för att även där bjuda på kunskap och dela med mig av olika sätt att tänka och se på saker och ting. Så det är viktigt, men jag har framförallt satsat på att bygga en stor databas av människor som är intresserade av, liksom, jag bjuder in människor i mitt eget universum. Mm. Där jag får göra precis som jag vill. Och den som vill vara med får vara med. Och den som inte vill vara med behöver inte vara där. Det är också ganska skönt.
Ja. Okej, okay, men och när du säger att du bygger till...
Säga en sak när det gäller sociala medier också. Mm. Att hela min affärsmodell bygger ju på, när jag gör de här stora lanseringarna, bygger ju på att jag annonserar på Facebook för att få in nya in i mitt universum. Mm. Men det är inte det organiska, alltså det vanliga flödet, utan då gör jag annonskampanjer på Facebook och Instagram för att bjuda in till mina olika saker som jag gör. Så att det är ju många som upptäcker mig genom de sociala kanalerna, men då är ju det i betalande annonsform.
Just det. Tycker du att det funkar bra, eller annonsering?
Grymt bra.
Ja.
Det är helt fantastiskt. Mm. Jättebra. Mm. Och det är kanske inget som man börjar med när man startar sin online-business. Jag tänker att det behöver man kanske inte börja med. Utan att börja få koll på sin kund. Att göra någonting. Att våga kliva fram där och samskapa. Och jag märker också att teknik är ju ett hinder för många. Mm. Det är bara som en stor mörk skog där man inte vet riktigt var man ska börja. Och där handlar det ju också om att vara nyfiken och börja testa. Är man nyfiken på att göra ett, som vi sitter här nu, du och jag. Är man nyfiken på att testa? Köp en selfie-lampa på Kjell & Company. Ställ upp din dator. Teckna ett Zoom-konto om det är det du vill använda. Gör en testsändning med din partner eller en kompis. Bjud in några stycken. Testa att dela upp i breakout rooms. Liksom. Det handlar om att även där göra och börja testa sig fram.
Jag tänker på det här med paketering och prissättning. Vad har du för tips och tricks där? Hur tänker du?
Jag har ungefär samma tankar där. Att överleverera. Och då ska man inte missförstå det. För jag vet många som nästan packar in för mycket i sina kurser. Så att den som går kursen inte orkar ta till sig innehållet. Men hela tiden dyka upp med saker som du inte förväntar dig. Bonusar av olika slag och finnas där mer för målgruppen än vad man hade förväntat sig. Det tycker jag är jättekul. När någon till exempel har gått en kurs som kanske har kostat ganska mycket och säger bara, gud du är så bjussig, du bjuder på så himla mycket. Och det är precis det man vill höra.
Så att, och det kan vara en film som du spelar in?
Jag försöker att även hålla det skalbara där. Så att man inte börjar ge personlig feedback och sådana saker. Mm. Men det kan vara att man får en bonusworkshop. Att jag gör en gruppcoaching i en eller två timmar med den här gruppen. Det kan vara en workbook, det kan vara ett template, det kan vara en mall. Det kan vara någonting som den här målgruppen behöver för att komma framåt. Som de kanske inte har förväntat sig att få. Och gärna ska man ju tänka så att det är någonting som är värt jättemycket för mottagaren. Som kanske inte kostar mig jättemycket att skapa eller bidra med. Mm. Men ändå betyder mycket för mottagaren. Så det är ju en tanke. Och sen när det gäller prissättning. Där handlar det ju om att testa sig fram lite. Men det är ju också så här, ett högre pris signalerar kvalitet. Mm. Så oftast, och jag jobbar ju med mycket kvinnliga entreprenörer och peppar dem i att ta mer betalt. Och jag vet inte hur många tjejer nu som har höjt sina priser med allt ifrån 25 till och med någon höjde med 40% utan att kunderna har sagt ett ljud. Mm. Så att det är också till dig som lyssnar på det här och driver eget en uppmaning i att våga stretcha lite på prissättning och testa dig framåt och inte be om ursäkt över att du höjer ett pris, utan priset har gått upp.
Ja. Och hur lång ska en kurs vara? För säg att du har en kurs, jag gissar att många har 100% heltid redan på någonting annat. Hur får man in den här kursen i sin vardag? Och hur kommunicerar du det?
Jag har ju nu flera olika kurser och ett medlemskap och en himla massa olika tjänster. Men det beror ju lite på. Min instegskurs eller min signaturkurs, Make It Happen-kursen för den som vill förändra sitt jobbliv, den är ju 4 veckor. Och där har jag tänkt lite less is more, precis av den anledningen som du säger, att man är ju på väg att skapa förändring då. Man kanske är fortfarande kvar på sitt jobb, men man vill någonting annat. Så att den kursen är 4 veckor och ganska, ja, men den är på ett sätt, den ska inte vara svår att ta sig igenom. För det viktiga är att man får känna att man får gå i mål och att man har gjort det där för sig själv. Så den är ganska enkel. Sen har jag andra kurser som är mer djuplodande när man går igenom typ det vi pratar om nu, fast på djupet. Paketering, försäljning, prissättning, money mindset, ideala drömkunden. Då blir det ju mer på djupet och då är det mer ett gruppcoachingprogram där man liksom möts i en grupp och hämtar kraft från varandra.
Just det. Men den här 4 veckors, hur mycket tid per vecka lägger man då på, alltså som kund?
Ja, men typ... Alltså en del tar ju ledigt från jobbet för att göra den. Men det är inte gjort så. Utan 1 till 2 timmar i veckan, tänker jag. Just det. Man ska behöva lägga, inte mer. Och det är också spännande. Jag har precis just nu en challenge som pågår i 21 dagar. Där man får en uppgift varje dag som tar 10 minuter att genomföra. Och det är det som är så häftigt, som jag älskar. Att skapa förändring och att liksom hitta sin riktning. Det behöver inte ta så mycket tid. Så att liksom 10 minuter om dagen gör jättestor skillnad. Om man blir ledd och framåt i vad man ska göra. Så att det är det där som är lite det geniala. Så att less is more, skulle jag säga, generellt.
Ja. Härligt, då har vi gått igenom lite hur lång en kurs också kan vara. För jag tror att många där är lite så här, men vad vill min målgrupp ha också? Man kanske kan fråga målgruppen, vad passar för dig? Men jag tänker på typ det här med CRM-system. Hur mycket teknik behöver jag ha i början? Behöver jag ha koll på alla mina kunder? Använder du Excel eller hur gör du?
Alltså från allra första början så hade jag mitt Google Form där man fick anmäla sig. Och sen så hade jag ett enkelt nyhetsbrevssystem. Och jag hade inte ens någon sajt när jag gjorde första kursen. Så jag hade bara ett Google Form, en Facebookgrupp som var min kursplattform då. Jag hade Zoom som jag spelade in i. Och sen så hade jag ett enklare nyhetsbrevssystem. Så att jag kunde skicka ut mejl då med modulerna och sådär. Och i det mejlsystemet hade jag då de här kunderna. Så det var så här baskittet. Idag så har jag ju andra typer, eller jag har egentligen samma system fortfarande, men nu har allting vuxit. Jag har många fler system och en kursplattform och just det här att alla, det är ju så häftigt idag att man kan få alla systemen att snacka med varandra. Så att det jag strävar efter är ju så mycket som möjligt ska vara automatiserat i min business.
Just det. Vi går in lite på mindset. Och det här i din kurs som du har spelat in på Framgångsakademin så pratar du väldigt mycket om mindset. Vad är din liksom generella, om vi bara börjar med det stort, vad betyder mindset för dig kopplat till att driva sin online business? Är det viktigt?
Men jag tror att det är, eller jag vet att det är jätteviktigt med mindset. Och generellt kan man ju först dela in mindset i 2 delar, i growth mindset och i fixed mindset. Och ett growth mindset är ju det mindsetet vi alla kommer föds med. Det vill säga vi är här för att lära oss, vi är nyfikna och vi kommer försöka lära oss att gå tills vi gör det. Vi ger liksom inte upp och tänker att nej, det var inte för mig. Men i takt med att vi blir äldre och kanske får höra saker från vuxna när vi är barn, eller vi lägger liksom filter och begränsningar på oss själva. Och då kan man då prata om det som är fixed mindset, och då tror man att ja, men jag är vad jag är. Jag har kommit hit till den här jorden med min liksom, jag är all set, jag är vad jag är. Jag kan inte påverka den jag är. Och min förmåga räcker till en viss gräns. Och när jag nått den gränsen, då kanske jag tänker att vad var det jag visste? Jag klarade inte det här. Eller nej, men det är så, jag kan inte det här. Och att bara bli medveten om de här två, att det finns två olika sätt att se på världen, tycker jag är så bra. Och är du entreprenör, då har du ofta lite mer av ett growth mindset. Jag menar, de största och värsta och bästa entreprenörerna misslyckas ju gång på gång på gång på gång. Och nästan triggas och reser sig av det. För att de har ett growth mindset. För att de ser misslyckanden eller när det inte går som de har tänkt sig, som lärande. Och tänker, okej, okay, på till igen, hur ska jag göra? Så att bara genom att lära sig att det finns de här två olika sätten att tänka kring sig själv. Och ibland när man fastnar i det här, jag brukar kalla det för sugrörstänk. När man fastnar i sitt sugrörstänk och liksom kanske slår på sig själv, tänker litet om sig själv. Att man då medvetet kan tänka att jag är här för att lära mig. Jag gör mitt bästa. Jag kan hela tiden utvecklas och bli bättre. Så det kan vara en början. Men sen så tycker jag också att ha ett bra business mindset. Att våga i tidigt skede tänka att det är inte fult att tjäna pengar. Det är underbart att ha en business där man gör massor med gott. Men som man också kan leva bra på. Så att man kan göra mer gott eller skapa det livet man vill ha. Det finns liksom ingen motsättning i det. Och när jag jobbar med många kring det här så tittar vi mycket på vad man har för money mindset. Och oftast har man ju med sig föreställningar om det är fint eller fult att tjäna pengar. Om man var en sparare eller en slösa när man var liten. Vad det sa som pengar när man var barn. Allt det här har man oftast med sig. Så att det kan också vara lite värt att kika in på. Liksom, vad tänker jag om pengar egentligen? För det här kan ligga lite som en broms eller ett filter eller ett hinder för att du ska lyckas med din business.
Jag skulle vilja gå tillbaka till ett ämne som vi pratade om tidigare, och det handlar om, för du gjorde ett inlägg för några veckor sedan som jag läste, och det handlade om det här med att samskapa med sina kunder och lägga fokus på rätt saker. Och du pratade om att skapa need to have istället för nice to have. Mm. Och nu är jag alltså tillbaka till det vi pratade om, det här med när man ska starta upp sin online business. Men jag tänker, det är så viktig sak. Ser du någonting som, ser du trender idag, vad det är som funkar och inte funkar? Kan man starta en syjunta över en online-business, eller är det svårt? Finns det någonting som är enklare?
Det handlar bara om målgruppen och målgruppens behov egentligen. Så jag kan liksom inte se någon trend. Men jag tycker det är bra att ha det här filtret med sig. Nice, alltså jag kan beskriva need to have och nice to have. Nice to have är så här, ja, men det vore ju härligt att kanske, ja, vad ska vi ta för exempel? Ja, men det vore härligt med lite personlig utveckling från Carina. Det kanske skulle vara lite härligt. Det är nice to have. Need to have är, jag står inte ut en dag till i mitt jobbliv. Jag måste ha förändring. Och någon måste berätta hur jag ska göra. För jag måste vidare iväg. Mm. Vem tror du är mest likely att köpa någonting?
Nummer två.
Precis. Ja. Och det är ju det handlar om. Att du behöver ju, oavsett om du ska köra inredningshjälp online. Eller om du ska skapa ordning och reda för folk. Eller om du ska sälja en syjunta eller aktietips. Eller vad sjutton det nu är. Så måste du förstå vad som är need to have för just din målgrupp. Och lyckas du förstå det, då har du en affär. Om du är den som kan möta det behovet.
Just det.
Då kan du ha en online business. Så att egentligen när man säger det så, då låter det ju, det låter ju lite enkelt. Men jag tycker det är väldigt bra. Och jag brukar själv också fråga mig, för min målgrupp, till exempel om man gör en bonus eller om man gör någonting, är det här, är det nice det här? Är det bara, vad härligt att jag fick det här? Eller är det så här, det här är precis vad jag behöver för att ta nästa steg? Nu slog jag i bordet här till mig. Nej, men det här är precis, jag poängterar att det är viktigt. Nej, men det här är precis vad jag behöver för att komma vidare eller ta nästa steg. Så det handlar ju om att förstå sin kunst så himla, himla, himla bra.
Ja. Ja, jag ska släppa iväg det snart här. Men jag tänkte bara liksom att vi summerar lite vad vi har kommit fram till. Och det jag tycker är intressant, jag hoppas att du som lyssnar också känner det. Det här som vi pratar om, det med att skapa regnbåge. Att hjälpa en person till en annan plats. Den tyckte jag var klockren. Och också det här äg relation med din kund. Alltså, om Meta stänger ner imorgon så äg din relation med kunden. Också det här med sociala medier, kanske ser det lite mer som en varumärkeskanal. Inte sälj, om man inte tänker på annonsering och sådär. Men generellt att inte vara så säljig där, utan ha den kommunikationen med kunden vid sidan av. Eller i ditt nyhetsbrev och så, den liksom säljfunktionen. Och som du säger också, att skapa affären mot målgruppen, mot kunden. Lös problemet sådär. Vad är det du skulle vilja skicka med som du tycker har varit viktigast under det här samtalet?
Nej, men jag är helt säker på att det finns en massa människor som sitter där ute. Som både längtar efter en friare livsstil. Som har massor med kunskap och erfarenheter som man vill bidra med. Det kan vara saker man har varit med om. Det kan vara allt ifrån utmattning till sjukdom till saker som har drabbat en som gör att man brinner för någonting visst. Och jag vill egentligen bara säga att göra liksom att skapa en online business behöver inte vara så svårt som man tror. Men det kräver nyfikenhet på teknik och sin målgrupp. Och det kräver mod i att våga kliva fram och exponera sig själv. Och jag vet att liksom vara så här inför många personer tycker många är jobbigt. Precis som jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Men jag har ju mitt motto att alltid låta nyfikenheten vara större än rädslan. Och jag ska säga att det är en brottningsmatch ibland. Men nyfikenheten måste alltid få vinna. Så att med det vill jag säga att jag vill utmana den som lyssnar att våga testa sig fram, att göra lite mer även om man tycker att det kanske tar emot eller att man tror att man inte kan. För att jag är helt övertygad om att vi kan så mycket, mycket mer än vad vi tror. Men vi behöver ofta försöka för att få beviset på att det är så.
Härligt. Härligt. Nu blev jag lite intresserad. När tar rädslan över nyfikenheten för dig, skulle jag säga? Har du något sådant minne nära i tiden?
Ja, men alltså det var ju första gången jag skulle göra min den här stora webbinarieveckan, Power Week, för några år sedan. Och jag tror att det var 2000 anmälda. Och jag var helt själv och drev min business helt själv. Så jag skulle sköta tekniken, stå och snacka, göra PowerPoint-presentation. Liksom allting skulle jag göra helt själv. Och stod där hemma i min studio. Och så kommer jag ihåg att jag liksom vankade runt hemma i huset innan och sa till min man, bara, om jag någon gång kommer på att jag ska göra det här igen, stoppa mig då. Stoppa mig. Jag tycker att det här känns vidrigt. Och sen så gick jag in och gjorde min grej där och fick jättemycket feedback. Folk fick ut så mycket. Och sen så bara pushar man gränsen och så gör man lite mer och lite mer och lite mer och lite mer. Så att det handlar om att göra ändå, men liksom rädslan är, även om jag har pushat mina gränser, liksom den där rädslan att, inte vet jag, misslyckas, inte vara tillräcklig, som jag tror många kan känna igen sig, den är någonstans alltid med. Men jag tänker också att den är bra för att den gör mig mänsklig och jag har valt att dela med mig av den för att jag vill att fler ska våga, även fast man kanske tvivlar på sig själv eller känner sig rädd.
Ja. Härligt, inspirerande. Ingenting du vill tillägga?
Oj, vilken fantastisk fråga. Nej, men jättekul att få prata om det här ämnet som jag brinner för. Och inte hade väl jag kunnat ana för 3 år sedan att jag skulle ha en ja, men, som börjar bli större digital online business med team Och leva det här fria jobblivet, halvtid på Mallorca och halvtid i Sverige. Det hade jag liksom inte förväntat mig. Så jag är ju jättestolt och glad över det och älskar att få inspirera andra att göra på samma sätt och dela med mig av det jag kan. Så därför var det ju extra kul att få gästa dig här, Gustav.
Mm, ja, superkul. Och om man vill gå din kurs så kan man ju också göra det på framgångsakademin.se som heter Sluta tänka, börja göra.
Precis.
Ja, superkul. Stort tack för att du var med. Tack
tusen
så mycket.
Tack, Gustav.
Tack.